Någon var med er och frid ifrån Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Låt oss be. Blott en dag, ett ögonblick i sänden. Ovatröst är vad som kommer på. Allt ju vilar i min faders hände. Skulle jag som barn väl ängslas då. Han som bär för mig ett faders hjärta. Han giver ju åt varje dag. Hult dess lilla del av fröjd och smärta, så av möda som vi har. Ja, Herre, vi tackar dig för att vi ännu en gång får samlas kring ditt heliga och dyrbara ord. Herre, vi ber att du ger oss seende ögon, hörande öron och hjärtan som tror och förtröstar. Detta ber vi om i Jesu och frälsares namn. Ja, den angelägnaste omsorgen var ju rubriken för den här helgens texter. Den angelägnaste omsorgen. Jesus sitter på bergsluttningen och blickar ut över Galileiska sjön. Han sitter där och undervisar sina lärjungar. Och det är den så kallade Jesu bergspredikan. Föreställ er hur oerhört vackert det måste ha varit på den här platsen. Gräset rör sig i vinden. Blommor av många slag lyser upp. Sjön ligger vackert blå nedanför. Och fåglarna flyger kors och tvärs i det sköna sommarvädret. Jesus har i sin undervisning här redan tagit upp många viktiga ämnen. Han har bland annat talat om att Guds barn ska vara salt och ljus bland människorna. Han har talat om sitt eget förhållande till lagen. Han har talat om mord och vrede. Han har talat om äktenskapsbrott. Han har talat om hur vårt tal ska vara. Kärlek istället för hem. Han har talat om rätt givande, och han har lärt sina lärjungar att bedja. I det här avsnittet av bergspredikan så kommer Jesus in på vad han benämner som Gud eller mammon. Och med mammon så menas här en avgud, någonting som tar över hand, någonting som får makt över. Den hedniska livshållningen, den vanliga livshållningen, gör pengarna till herre och människan till slav. Det är naturligtvis inte deras avsikt, men det är vad som blir verklighet. Människans dyrkan av pengar beror på den makt och den frihet som de ger här i världen. Det heter att pengarna har makt. Det är pengarna som talar. Den moderna mammondyrkaren kan vara en mycket effektiv och framgångsrik affärsman. Han förstår att sköta detta jordiska så att det förmeras. Eller det kan vara en löntagare som klarar av att klättra på karriärstegen allt högre upp och så stiger i lönegången. Att göra allt detta är ju i och för sig ingen orätt. Men det blir fel när detta blir huvudsaken i livet. Den som har gott om pengar känner ofta inte sin bundenhet. Tvärtom så känner han en mycket stor frihet. Han kan unna sig vad han vill och vad han känner för. Han kan till och med vara mycket generös och frikostig. Ibland så hör man också dessa människor säga att egentligen så frågar de inte efter pengar. Men så fria och oberoende kan då känna sig så länge allt finns i överflöd. Annorlunda blir det om det drabbas av en ekonomisk kris och förlorar det mesta av sin egendom. Då märker man hur bunden man i själva verket varit i sin förmenta frihet. Men säger du, pengar är ju ändå en viktig del av våra liv. Ja, visst är det så. Absolut. Vi behöver pengar för att kunna köpa mat. Vi behöver pengar för att köpa kläder. Och vi behöver pengar för allting som rör sig runt omkring oss. Och när allt kommer omkring så ska vi också veta att pengarna är en gåva från Gud. Som vi ska använda och styra med. Men mina vänner, det är en sak att styra med pengar. Och en helt annan sak att styras av. Att styras av pengarna, det är att tjäna under mammon. Och att tjäna under mammon, det leder till bekymmer som enbart går ut på hur man ska kunna det här, leva det här livet så gott som möjligt. Kommer ni ihåg Jesu berättelse om den rike kornbonden? Han fick jätteskördar. Det var underbart jordbruksväder. Och när det var dags att skörda så hade han ju bekymmer. Men vad ska jag göra av min skörd? Ladorna räcker inte till. Jo, nu vet jag. Jag river de gamla ladorna och så bygger jag nya. Och så proppar jag dem fulla med korn. Och sen säger jag, nu kan jag leva livet. Nu är det skönt. Ät, drick och var glad, kära själv. Och så kommer den hemska rösten. Du dåre, eller din idiot, i denna natt ska din själ utkrävas av. Vem ska då få allt det var samlat? Den här bonden, där hans angelägnaste omsorg, den var helt inriktad på den här världen och ingenting annat. I denna bergspredikan så uppmanar Jesus oss att se på hur underbart Gud sörjer för sin skapelse. Vi ska inte bekymra oss för våra liv, säger vårt huvudbekymmer ska inte vara vad vi ska äta eller vad vi ska dricka eller vad vi ska klä på oss. Se på fåglarna, säger Jesus. Vi ser varken att de skördar eller samlar in i några lager. Men likväl så föder Gud. Ni är väl värda mycket mer än fåglarna, säger Jesus i sina lägen. Sen pekar han på blommorna och säger att de varken arbetar eller spinner. Och ändå är de vackrare klädda än vad den ståtlige kung Salomo var i all sin prakt. Så ställer han frågan, om nu Gud ger sådana kläder åt gräs som idag står på ängen och imorgon kastas i ugnen, hur mycket mer ska han då inte klä in? Så lite tro ni har sig. Så summerar Jesus det här avsnittet med orden, bekymra er därför inte och fråga, vad ska vi äta? Eller vad ska vi dricka? Eller vad ska vi klä oss med? Allt detta söker hedningarna efter. Men er himmelske far vet att ni behöver allt detta. Allt sådant här bekymmer, det klassar alltså Jesus som ett hedniskt tänkande. Hedningarna har det här bekymret. Men vi som är Guds barn, vi behöver inte göra så. Vår far vet vad vi behöver. Han vet att vi behöver allt detta, säger Jesus. Vilken stor tröst för oss. Lina Sandell, hon hade fattat detta. När hon skriver, själv han är mig alla dagar nära. För var särskild tid med särskild nåd. Varje dags bekymmer vill han bära. Han som heter både kraft och råd. Att sin dyra egendom bevara, denna omsorg har han lagt på sig. Som din dag är, så ska din kraft dock vara. Detta löfte gav han mig. Men nu kommer Jesus in på vad som verkligen är viktigt. Sök först Guds rike och hans rättfärdighet. Det är alltså ett angelägnaste omsorg. Vad är Guds rike? Ja, vi vet ju att det är inte någon geografisk plats där vi kan beställa en charterresa och komma till. Nej, det är ett osynligt rike. Katekesen formulerade svaret på ett alldeles utmärkt sätt och oerhört kort. Guds rike som vi ber om är att Kristus regerar i våra hjärtan med sitt ord. Där är Guds rike. Där Kristus regerar i hjärtan med sitt ord. Där är Guds rike. Nu säger Jesus också att vi ska söka Guds rättfärdighet. Martin Luther, han förstod att rättfärdighet var en mycket svår sak att finna. Att vara rättfärdig, det innebär ju att utan fruktan och rädsla kunna stå inför den helige Gud. Luther, han sökte den här rättfärdigheten i ett munkkloster under många sömnlösa nätter och ändlösa böner. Men ju mer han sökte sin egen rättfärdighet, ju mer insåg han hur oerhört mycket det brast och saknades hos honom. Han skulle aldrig kunna stå inför en helig och rättfärdig Gud. Men Luther är inte ensam med dessa försök. Paulus, han säger om judarna i Romarbrevet: jag kan vittna om att de har ett iver inför Gud, men de saknar den rätta insikten. De känner inte rättfärdigheten från Gud, utan försöker upprätta sin egen rättfärdighet, och därför har de inte underordnat sig rättfärdigheten från Gud. Tyvärr så måste väl också vi medge att vi väldigt ofta försöker upprätta vår egen rättfärdighet. Visst är det så. Vi kan bekänna våra synder i vår gudstjänst, men tankarna kryper in i våra hjärtan och säger att vi måste förtjäna Guds förlåtelse och hans närvaro. Vi tänker att Gud ska älska oss mer om vi har gjort något bra och stort. Men det är ju så lite och ynkligt det jag kan åstadkomma, så inte kan jag väl hoppas på evigt liv. Ja, det här är ingenting annat än djävulens försök att få oss att försöka att lita till en egen rättfärdighet inför Gud. Att kunna lita på oss själva. Men det är för oss som för Martin Luther att vi kan inte producera någon egen rättfärdighet som gäller inför Gud. Och vad bättre är, vi behöver inte heller. Det finns en rättfärdighet som gäller. Paulus skriver: men nu har det uppenbarats en rättfärdighet från Gud utan lag. En som lagen och profeten vittnar om, nämligen en rättfärdighet från Gud genom tro på Jesus för alla som tror. Så säger han i det tredje kapitlet. Rättfärdigheten från Gud, alltså Guds rättfärdighet, är en gåva till oss. Vad vi inte kunde åstadkomma, det har Jesus gjort för oss. Och hörni, i en av gamla testamentets böcker så heter det om Jesus. Han är Herren, vår rättfärdighet. Det är ett av hans namn i gamla testamentet. Herren, vår rättfärdighet. Men hur ska det då bli i morgon? Hur ska det bli framöver? Ja, vi fyller våra kalendrar med vad vi måste göra. Hur ska vi hinna med allt? Men allt som vi planerar kan mycket snabbt kastas över ända. Ett dåligt besked av doktorn. Eller företaget som måste lägga ner. En anhörigs död och så vidare. Vad som ligger framför oss kan vara bekymmersamt många gånger. Och om nu framtiden tycks osäker, hur kan då Jesus säga bekymra dig inte? Jesus svarar att din himmelske far vet och känner din framtid. Han har redan sett den nya lagen som ligger framför dig. Och han har bestämt vad som är bäst. Men kanske undrar du i alla fall om det ska gå vägen. Vågar du tro på att en gång få komma in i det förlovade landet i himlen? Om du ser tillbaka, försöka se tillbaka. Se på ditt liv som om du suttit vid årorna i en rullbåt. Vid rodret där bak sitter din himmelske far. Han är rosman. När du ror, jag vet inte om alla har provat att ro, men då ror man med ryggen i färdriktningen och då tittar du bakåt. Du ser bara bakåt. Men när du ser bakåt, då ser du också din himmelske far som sitter vid rodret. Och han ser fram. Han ser i färdriktningen. Och han bestämmer den med sitt råd. Han är alltid med. Och han lovar, jag ska aldrig lämna dig eller överge dig. Enligt Hebreerbrevets 13 kapitel. Jag ska aldrig lämna dig eller överge dig. Och när du ser tillbaka så ser du också den kurs som Gud har fört dig på under ditt liv. Det är en väg som började faktiskt redan innan världens skapelse, när han utvalde dig till att bli hans barn. Och det är en kurs som ledde honom till att utge sin son som den största gåvan för dig. Denne hans enfödde son har åstadkommit en rättfärdighet som gäller för dig inför fadern i himmelen. Det är Guds rättfärdighet han har. Han har Guds rättfärdighet. Och den är det. Därför säger Jesus att du ska söka Guds rike och hans rättfärdighet. Han vet din framtid. Han ska leda dig här i tiden fram till den dagen då du får ingå i himlen. Och kom ihåg, du har en rättfärdighet. Han ser dig rättfärdig i sin son. Den må kännas skrötligt. Och det är skröpligt. Ser du in i ditt eget hjärta, ja då är det svart och bedrövligt och ynkligt på alla sätt. Men du ska inte se in i ditt hjärta. Det är inte din rättfärdighet som gäller. Nej, det är en främmande rättfärdighet. Och det är Jesu rättfärdighet. Och den har han vunnit till dig. Den är din. Den kan du visa upp. Du är genom Jesus iklädd hans rättfärdighet. Den är dig tillräknad som din egen. Den angelägnaste omsorgen ska vara att ha Guds rättfärdighet. Den har du. Den är din. Och den är en gåva av Jesus. Amen. Låt oss leva. Jag lovar att vara Gud och välsigna, som med sitt ord trösta, lär, förmana och varna. Hans heliga ande stadfäste ordet i våra hjärtan, så att vi inte blir glömska höra det, utan dagligen tillväxer i tro, hopp, kärlek och tålamod in till änden och blir saliga. Genom Jesus Kristus, vår Herre och frälsare.